Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren där lindarna bor, till ros och förget mig dig.
Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strån.
Det killar så skönt under foten min, jag känner gruset med tår.
Grattis! Du har vunnit högsta vinsten. 5 miljoner in på kontot. Vad tänker du göra för pengarna? Den lycklige vinnaren svarar för det mesta att ja, jag ska ut och resa. Är du kanske också en av dem som är resugen och vill någon annanstans? Så varför inte följa med mig på en resa? Det blir inte 2 veckor i Thailand eller en lång weekend i London. Nej, vi ska göra en resa genom mitt liv. Jag heter Åsa Frick och hälsar dig varmt välkommen till mitt sommartravprogram. Jag är hustru till travtränare Jim Frick sedan 35 år tillbaka. Och jag ska ta dig med på min alldeles egna resa genom livet. Det blir en mix av olika faser i tillvaron som haft betydelse och formar mig till den jag är idag. Min trimmade moped var utsliten efter alla mina äventyr med kompisar på pakethållaren som tillsammans med mig utforskat Rättvik med omnejd. Den bytte jag snabbt ut till en blå folkvagnvariant så fort jag fick körkort. Jag var den första av alla mina polare att skaffa bil. Med den tog vi oss till Hjortnäs brygga. Vi raggade runt och träffade killar och försökte vara vuxna. På Gulfmacken, där vevade vi bara ner rutan och stack ut 2 tior för att få påfyllning. Själva satt vi kvar i bilen och drömde om framtiden. Min ridhäst var såld sedan några år och sommarjobben var avverkade. Arbetsförmedlingen hade inte heller för 35 år sedan några jobb att erbjuda efter min 3-åriga kontorsutbildning. Jag ville växa upp och stå på egna ben. Nu fanns inga hinder i vägen för att pröva vingarna. Min första låt är svår att sitta still till. Det är Electric Light Orchestra med Hold On Tight. Nu kör vi! Jag kliver på tåget och lämnar Rättvik station. Jag är 18 år och på väg till Stockholm. Min självkänsla är som ett okokt ägg. Knackar man för hårt på skalet så går jag sönder. Siljan försvinner ganska snart ur sikte. Det var ju där jag tillbringat mina somrar och minns tiden där på stranden. Först med saft och föräldrar och i tonåren försökte vi hitta oss själva. Om kvällarna var vi ute på långbryggan, där var det föräldrafritt och mellanölet var inne. Under vintrarna, då försökte vi överglänsa varandra i slalombacken. Jag kände mig så stolt i mina nya elastabyxor med svarta revärer. Skidorna med stålkant högg lite i början, men gav en vassare kraft i svängarna till slut. Moderna pjäxor med metallspännen satt på fötterna. Ja, de skavde lite, men vad gjorde det? Pjäxor med snören var ju helt ute. Vi hade hur roligt som helst. Men till slut så vart backen för kort. Och av 3 sportlovsveckor så var det endast Stockholmsveckan som gav krydda på moset. Jag passerade Tällberg utan att se det pittoreska i bygden. Dalarna känns insnöat. Och det mesta av ungdomens hyss var avverkade. Jag tänker på fikastunderna på Fricks konditori där vi delar på en kopp kaffe för att få hänga med traktens killar. De är över. Min trygga uppväxt med underbara föräldrar och 3 bröder hade jag fått nog av. Kina puffar i postlådorna och mörka höstkvällar där vi är rädda och tuffa på samma gång, smög runt hos grannarna och palla äpplen. Inte för att vi åt dem. Det var ju spänningen vi ville uppleva. Även det där var avklarat. Tänk att allt har sin tid, tänker jag. I skolan, jag var en hejare på brännboll och valdes tidigt in i lagen. Och jag som aldrig bar en klänning. Utom på skolavslutningen såklart. Och jag kan fortfarande känna hur obekvämt det var. Allt det här har lagt grunden till den pojkflicka jag var, eller kanske fortfarande är. Men nu sitter jag här på tåget och det känns helt rätt för mig. Jag vill se någonting annat bortom horisonten. Och är man från Dalarna så måste man spela någonting med Evert Sandin. Här kommer 13-dagsmarschen. Mitt första boende är på en luftmadrass i midsommarkransen hos en kompis. Fortfarande kan jag känna doften av den blå fenjaltvålen i duschen på morgnarna. Jag är inne på ny mark och känner mig inte helt bekväm i storstan än. Gnisslet från tunnelbanan och storstadens stress är både spännande och skrämmande på samma gång. Pulsen är långt ifrån idyllen i Dalarna. I början stod jag still i rulltrappan, men efter någon vecka hade jag också bråttom och irriterade mig över ett missat tåg. Jag hade fått ett arbete hos en privat fastighetsägare och jag är oerfaren inför uppgifterna. Men jag lär mig snart att hantera försäljning av både bostadsrätter i stan och tomter i skärgården. Min chef, han är sträng. Han är krävande och militärisk. Ja, jag är livrädd för honom. Han får mig att utan ord förstå spelets regler. Oj, vilken bra skola. Det var precis vad jag behövde. Växa upp och ta ansvar inför uppgiften. Jeansen, som tidigare varit min uniform, den duger inte längre. Här är det kjol och gabardinbrallor som behövs. Det är ingen som har sagt det åt mig. Det ingår bara i spelets regler. Att representera vid bankmöten och kundkontakter och vips, så är det en fatta självövning. Ingen skola eller utbildning kan återge de där okodade signalerna. De måste upplevas och läsas av. Under mina år så formas jag utan att just då förstå det. Det är när jag ser i backspegeln hur utvecklande det var att stå på helt egna ben för första gången. Min rädsla för att misslyckas gjorde mig stark. Så när jag återvände till Rättvik med tåget 2 år senare är det som att jag har gjort lumpen. Disciplin och ansvar, noggrannhet, leverera när det krävs och förstå helheten utan att gilla varje del av den. Samarbeta och vara en del i teamet där jag varit bekräftad för ett väl genomfört arbete, det gjorde mig lycklig och stolt. Men jag ska också ärligt erkänna att vi pustade ut lite när chefen inte var där. Både mina positiva och negativa upplevelser på Karlaplan har gett mig ett nytt perspektiv på livet. Jag känner mig trygg, vuxen och står stadigt med fötterna på jorden. Nu är jag på väg in i en ny, helt otippad fas i livet. Min härliga och problemfria uppväxt, det vilda tonårslivet och sist men inte minst mina år i Stockholm har fyllt min ryggsäck till hälften. När jag återvände till Rättvik var det för att kärleken hade knackat på dörren. En äkta dalmas med mycket energi och arbetsiver hade poppat upp under en lördagkväll på Folkets park. Jag kände ju igen honom till namnet, men inte mer. Hans stora intresse för travsporten såg jag inga problem med. För vem förälskar sig i sin mans arbete? Hans ärlighet och glöd inför livet gjorde mig nyfiken, trots att vi var ganska olika varandra. Ja, det den ena saknar hade den andra. Han gasar och jag bromsar. Tänk dig själv en bil med 2 gaspedaler. Den åker säkert i diket inom kort. Jim, han var spännande, för han lämnade intryck som ingen annan tidigare hade gjort. Nu ska jag spela en låt av Leonard Cohen. First We Take Manhattan. Vi ska snabbspola oss igenom delar av mitt liv som hustru och arbetskollega till en man där karriären tog en stor del av hans vakna tid och mamma till våra två barn. Hur formas man som hustru till en man som gör karriär? Jag tillhör nog ett utrotningshotat släkte i dagens självupptagna samhälle. Kanske sådana som jag snart kan få EU-bidrag för att man är den som står bakom en karriärsmänniska. För där behövs det en extra gen av empati. Frågorna från vänner och bekanta om hur det var att alltid vara själv. Eller när ska ni ha semester? Är din man aldrig hemma? Tråkigt, det måste vara att alltid vara ensam. De där frågorna, de ringde ofta i mina öron. För mig, det var inga nackdelar. Jag tyckte om mig själv och min ensamhet. Och jag såg mig viktig och älskad i vårt förhållande. Hemmet var vår plattform som vi stampade utifrån. Jag har döpt den här plattformen till basen. Och ofta avslutar jag mina sms till familjen med kram från basen. Jag såg det som en frihet att få vara hemma med våra barn och samtidigt vara en del av företaget. Jag var en hejare på att limma ihop alla sysslor. Med vänsterhanden skötte jag kontoret samtidigt som jag med högerhanden lagade lunch. Med mitt stora tålamod och sunda bondförnuft så såg jag lösningar på allt. Jag fick vara min egen chef och skilde aldrig på arbete och fritid. I vår familj så är det vår egen livsstil vi lever. Ajabaja, säger många. Egen tid är viktigt. Du måste tänka på dig själv. Ibland undrar jag när mina föräldrar och många med dem hade sin egna tid. Lite färgad av alla påtryckningar kanske. Men jag hade en plan i mitt bakhuvud. Att när tid ges ska jag börja spela golf. Det gjorde ingen annan i vår bekantskap. Vad spelar det för roll? Där ska jag ta igen min förlorade tid och inte avslöja för någon om min man. Där jag ofta i hans närvaro varit bortglömd. I mitt kök var spisen alltid varm och kylskåpet fullt. Oj, vad mat som har lagats där genom åren. Tillsammans med familjen, hästägare och vänner. Tidiga frukostar har varvats med snabba luncher och lyxiga middagar. När stämningen var på topp, då kom stekpannan fram och husets herre, som annars aldrig var i närheten av spisen, bjöd på korv med vänstekt ägg till vickning. Det var där, runt köksbordet, vi avslöjade de senaste skvallren. Vi löste problem och förberedde barnen inför livet. Det var där vi sammanfattade dagen och planerade ihop oss inför nästa. Köket var navet i vår familj. När kvällen kom ramlade vi i sängarna och somnade innan vi hunnit släcka lampan. Och här kommer Lars Winnerbäck med Stort liv. Vår son föddes sent en lördagkväll på BB för 31 år sedan. Nu låter det länge sedan, men på den tiden låg barnen i sovsal. Allt för att mammorna skulle få bra nattsömn inför det som väntades. På söndag morgonen klockan 6 rullades barnen in i ett långt tåg och delades ut till oss 5 nyblivna mammor på salen. Jag kände mig helt främmande inför det lilla knytet som låg och sov i sin korg. Jag ringde på klockan. Snart kom en sköterska och undrade vad jag ville. Men vad ska jag göra? Jag har ingen erfarenhet av barn, sa jag. Efter några lektioner med blöjbyten och ömmande amning så var jag omvandlad till en urmoder. Denna urmoder föder en dotter 2,5 år senare. Precis på en dag då det är travtävlingar på Solvalla och karriärsmannen har många hästar anmälda. Han tittar ofta på klockan och tiden närmar sig första start. Han vankar fram och tillbaka i rummet. Och jag som har så många favoriter idag, säger han. Kan man stryka för barnfödsel? Ja, det vet i 17. Men vad ska hästägarna säga om inte hästarna startar? Urmodern förstår att det är många timmar kvar innan barnet ska komma och tillåter honom att åka. Det finns alltid någon annan som kan badda min panna. Det ordnar sig. Du kan ju ändå inget göra, säger jag. Här ser jag återigen till helheten utan att kanske gilla varje del av den. Barnmorskan, hon trodde inte sina öron när hon fick höra att pappan åkt till jobbet. Ja, jag förstår henne. Det är inte helt normalt att göra så. Ännu ett bevis på att vi har levt ett i andras ögon onormalt liv. Som mamma finns jag alltid där för våra barn. Jag tröstar och pysslar och leker. Mitt tålamod har inga gränser. I min iver att vara en bra mamma och trotsade jag sonens önskemål om att det bara skulle vara vuxna på hans 4-årskalas. Jag bjuder ändå in alla barn som finns i omgivningen. Är det barnkalas så är det. Efter fiskdamm och tårta och många timmar stå hej så ser huset ut som en stormvind har dragit fram. Nej du Daniel, nu får du allt hjälpa till att städa för se hur det ser ut. Han blänger surt på mig och säger att det får du göra själv för det var du som tog hit dem. Punkt slut. Och det var helt rätt, för så var det. Jag som trodde att alla barn gillar kalas. När pappa Jim kom hem sent en kväll med en cykel till vår 5-åriga Camilla så lovade jag att vi testar den imorgon bitti. Klockan 5:30 så står hon vid sängen och gör mig påmind om den utlovade cykelturen. Ja, urmodern gnuggar sömnen ur ögonen och packar en frukostkorg som vi äter ute i skogen efter en härlig cykeltur. Har jag lovat något, då håller jag det. Jag var oftast enda mamman bland alla pappor på läktaren när sonen spelade hockey. Och hur många fredagkvällar satt jag i gympasalar för att uppfylla dotterns intresse för gymnastik. Jag tyckte aldrig att det var tråkigt. Vi ägde vår tid och vi gladdes åt pappas framgångar. Och tänk, vi som hundratals gånger fick ta del av alla vinster och roliga tillställningar inom travsporten. Telefonen ringer mitt i natten. Hej, vi vill hem nu. Åsas taxi rullar ut i natten för att hämta hem barnen och deras kompisar. Det var aldrig tyst i bilen. Vi gick igenom kvällens händelser och jag fick höra både det ena och det andra. Jag njöt och jag gladdes åt deras frispråkighet. Med min goda sömn somnade jag snabbt efter nattskiftet. Jag har själv utsett mig som kapten på basen och nu börjar jag lämna plattformen för egen del. Jag lär mig kompostera köksavfall. En höst förkovrar jag mig i att hålla tal inför publik. Gränserna måste testas. Utan att veta om jag kan sjunga så hoppar jag med i en kör. Aktiehandel är populärt, så där har vi en kurs i det. Kan säga att det inte har genererat några förmögenheter. Engelsk konversation och datakunskap har varvats i omgångar. Vi kan kalla det här för egen tid, som det så populärt heter. Eller varför inte kalla hela livet för egen tid? För innan vi kastar in handduken är det helheten som gäller. Jag ser livet som ett smörgåsbord. Det är bara att ta för sig och gilla läget. Tack vare mina öppna sinnen och min nyfikenhet har jag alltid med glädje återvänt hem till barnen, spisen och karriärsmannen. Mitt 40-årskalas hölls i trädgården med solsken, buller och bång. En av mina bästa presenter fick jag av vår revisor. Nu var det dags. En golfkurs var bokad. Jag hade väl avslöjat min plan för honom när vi jobbar med kontorets bokslut med mera. Utan att veta hur en klubba fungerar aldrig hört ord som T-birdies, boogie och fairway gav jag mig in på ny mark. Jag gillade min egna tid och min alldeles egna hobby. Det stod inte på förrän jag var med i damkommittén och efter mycket träning på jakt efter den perfekta svingen började jag tävla. Inte på någon hög nivå, men med gott resultat. Jag har numera en egen prishylla hemma förresten. Golfens handikappsystem slätar över kvaliteten på oss golfare. Och med min franska löpskalle höll det ofta ända in i mål. När jag sitter i bilen på väg till någon tävling så tänker jag ofta på hur jag själv är som tävlingsmänniska. Jag som lever med en man som vill vara bäst till vilket pris som helst. För redan på ditvägen brukar jag formulera ihop ett tacktal inför den väntade segern. Kan man vara tävlingsmänniska när man aldrig är nervös och lite för lat för att träna? Ja, jag tror man kan det. Tävlingen i sig blir ju ett kvitto på hur bra eller dålig jag är jämfört med andra. Utmaningen i sig, det är en seger. Visst är det häftigt med den yttersta eliten, i vilken idrott eller yrkesroll det än gäller. Men för att nå dit så ingår även baksidan på guldmedaljen. Glöm inte det. Innan jag lämnar basen för att åka på tävlingar skriver jag alltid på anslagstavlan i köket. Idag tar jag dem. Lunchen är inställd. Laura Davis. Laura, det är en stor, fryntlig engelsk elitgolfare. Till och med inom min nya hobby fick jag ofta frågan, och framförallt från kvinnor, varför är din man aldrig med? Då lyfte jag lite på ögonbrynen. Nej, han är hemma och bakar bullar. Jag var ju där för eget intresse och ville inte blanda in familjen.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar.
Barnen har flygit ur boet och min självkänsla har genom åren format mig till en mogen persika. Ytan är len och mjuk, den tål en del törnar och har en stenhård kärna. Långt ifrån det hårda skal jag hade när jag var ung. Jag håller många föreläsningar för min karriärsman att det finns andra värden i livet än att jaga segrar och visa resultat. Hur roligt det än har varit så ska vi inte snöa in på det här. Att driva ett travstall där verksamheten hålls igång 7 dagar i veckan med journalister och mediebevakning i hälarna 365 dagar om året, det kräver sin överman. Man kan inte köra Formel 1 varje dag i hela sitt liv. Vi tar time out ett år och ser vart livet tar vägen. Gud vad spännande, tyckte jag. När Jim segrar började närma sig det magiska 5000, då gick jag på lite mer. Jag kände mig ibland som en tjatig papegoja. Ett av förslagen, det var att han skulle förbereda sig på att kasta piskan när han passerar mållinjen på sin 5000:e seger och avsluta en mer än godkänd karriär. Diskussionerna var många och långa. Ja, vi var nästan i mål. Efter 5002 segrar, då händer det som tar oss in i en helt ny värld. En olycka på Solvalla den 10 mars 2010 förändrar hela familjens liv i ett ögonblick. Då Jim kastas ur sulken och landar på huvudet i en hastighet av 50 km i timmen. Solvalla är kusligt tyst under den halvtimme han ligger livlös på marken och vänta på ambulansen som tar honom till Karolinska. Jag blir ditskjutsad av en granne och tillsammans med våra två barn sitter vi på neuroakuten hela natten. Läget är allvarligt, det förstår vi. Men för stunden är det svårt att veta hur allvarligt. Efter några timmars sömn sitter vi i taxin tillbaka till Karolinska. Vi är tysta. Det här känns overkligt. Läkaren vill träffa mig och barnen för att förklara Jims tillstånd. Vi blir hänvisade in i ett litet rum utan fönster. Ett runt bord och 8 stolar är det enda som finns där. Troligtvis inga fönster som ska distrahera oss inför det mycket sorgliga besked som vi får motta. Rummet blir fyllt till sista stolen med oss 3, läkare, sjuksköterskor och narkospersonal. Vi får nu veta att det är stora och omfattande hjärnskador som olyckan fört med sig. I nuläget finns inte svar på någonting, förutom att det är mycket allvarligt. Vi gråter inte. Vi försöker bara att förstå och ta emot all information. Vi ställer förnuftiga frågor, men det finns inga svar. Till sist får vi råd av läkaren att åka hem och vila. Jim behöver inte er nu, säger han. Vi tar hand om honom. För om han klarar det här så kommer det dagar då han verkligen behöver er. Den här låten spelade jag ofta i bilen när jag åkte hem ifrån sjukhuset. Det är Josh Groban med Don't Give Up. Efter 2 veckor flygs Jim med helikopter till Akademiska i Uppsala. Han är okontaktbar och vi har dagliga samråd med läkarna. När en kurator berättar för mig att det finns månadskort att köpa för att parkera bilen, då tänker jag, månadskort? Ska jag ha månadskort? Det känns overkligt när jag köper mitt första månadskort. Hur länge ska Jim vara här? Först nu förstår jag vad läkarna har försökt att säga. Och det blev faktiskt 7 månadskort till. Vår familj fick den här tiden på nära håll följa Jim på hans väg tillbaka. Vi som aldrig tidigare varit i närheten av ett sjukhus, vi hade det som vårt andra hem under den här perioden. Under sommaren flyttades han till en rehabavdelning för hjärnskadade. Han hade övervak dygnets alla timmar. Vår vardag blev att träna, överleva och acceptera det som hänt. Den klocka som annars alltid går så fort stod nu nästan stilla. Minuterna blev till timmar och timmar till dagar. Nu förstod vi vad läkarna sa dagen efter olyckan, vad vi skulle spara våra krafter till. Den här tiden, som var bland det tuffaste vår familj har gått igenom, att leva i den ovisshet att det kanske inte blir bättre än så här. Allt från att lära sig att krypa till det första stapplande stegen, det tog månader. Känslan av att se den man älskar så hjälplös och på den nivån är otroligt svårt att sätta ord på. Många timmar av promenader i rullstolen lugnade honom under ljumna sommarkvällar. När Jim blir utskriven fylls vårt hem med assistenter som avlöser varandra. För att orka med tillvaron har jag till slut accepterat att samtidigt som jag står och sminkar mig i badrummet så är det en assistent som hjälper Jim att duscha och klä på sig. De senaste 2,5 åren är det turbulens i min tillvaro. Dagarna har präglats av frågor utan svar. Nu är det jag och våra barn som limmar ihop tillvaron. Att avveckla min mans livsverk var svårt, men det fanns inget val. Ett tåg utan lokomotiv är ju helt värdelöst. Ofta står vi inför olika val här i livet där vi har möjlighet att själva välja vilken väg vi ska gå. Och nu stod jag där. Ska jag tacka för mig och gå? Eller ska jag vara kvar och acceptera att livet inte alltid blir som man har förväntat sig? Jag har valt det senare alternativet. Det kanske beror på min extra gen av empati. Men det tar tid och det gör ont att acceptera så tvära kast. Men det är helt mänskligt. Många har varnat för att du kan bryta ihop av alla bördor. Du måste resa bort och vila. Men jag tänker, vilken kapten lämnar ett skepp som håller på att sjunka? Det var otänkbart för mig. Jag funderar ibland på hur det ska kännas innan man bryter ihop. När och hur ska det ske? Kommer jag känna det innan? Eller blir det helt akut? Men jag har hela tiden förlitat mig på mina värderingar och ser in i framtiden hur vi tar vårt sjunkande skepp i hamn och börjar en ny tillvaro långt ifrån stress och tider att passa. Ni må tro att familjens ögon var fulla av tårar när Jim ledde defileringen på Solvalla inför, ja, jag tror världens härligaste publik. Min halvfulla ryggsäck som jag hade när jag var 20 år är ännu inte fylld till bredden. Jag ska fortsätta att packa den hårt med livserfarenheter. Jag har under många år längtat efter en hammock att ligga och filosofera i. Mitt sunda bondförnuft har alltid knackat på axeln och viskat att när ska du ha tid att ligga i den? Men i sommar så ska kaptenen på basen köpa den där hammocken. Vi ska hålla Östunabergs gård öppen och levande som träningskamp för nya traventusiaster. Och jag ska fortsätta att spela golf. Och Jim, han ska vara min caddy.
Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss. Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna bor, till ros och förget mig ej. Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min, jag känner gruset med tår.